skulle vara användbart med en akademisk kvart, va? Det kommer folk hela tiden. Hörs jag bra? Det är ingen som hör mig, så det är ingen som hör. Ja. Okej. Välkomna till seminariet om webbpublicering och användbarhet. Jag är Erik Geijer, jag är moderator och kommer också hålla den första presentationen. Och vi har även en riktig professor här, Jan Gulliksen. Och sen Hans von Saxesson som är, kan man säga, bland annat kund som köpte av våra tjänster. När han har lyssnat på mig och Jan så kommer att berätta vad som egentligen är värt att ta till sig. Och vi kommer att prata ungefär 20 minuter var. Och sen blir det öppet för paneldebatt och frågor från publiken. Jag hoppas att det blir mycket frågor. Jag hoppas att någon blir arg. Jag brukar figa upp. Nej. Jättebra. Men då kör jag min om hur man publicerar användbar information. Jag ska säga att jag har varit journalist på Computer Sweden i 10 år. Och nu jobbar jag med att göra webbplatser tydligare. Och jag kommer framförallt att prata om hur man jobbar med information med texterna. Till att börja med. Allt fler blir publicister som publicerar någonting. Jag skulle tro att alla ni som är här jobbar någonstans där det finns en webbplats. Så nu är ni förläggare. Vilket kanske skiljer sig från vad ni är vana att jobba vid. Man kommer alltså in i en ny verklighet när man jobbar med webbinformation. Och dessutom så är det så att det är allt fler medarbetare ska själva publicera. Vare sig på en extern webb eller på ett intranät. Så ett normalt företag som kan numera jämföras med en tidning. Ni ger ut en tidning på webben. Ni har ett antal journalister ni ska hålla koll på. Det är antagligen helt annorlunda mot vad ni gjort tidigare i livet. Hur många här känner till begreppet informationsägare? Jo, hyfsat många. För er som inte hört det. Det är den som känner till en fråga och har hand om den informationen. Typfallet är en webbplats som bland annat handlar om produkter. Och webbsidorna om produkt X sköts av den människa som samtidigt kan produkten. Kanske är produktchef eller någonting. Då är den människan en informationsägare. Hur många känner till det här? Webmaster bottleneck. Ni har alla varit drabbade av det. Det törs jag garantera. Det jobbs med webmaster bottleneck. Ja, nej, jag har varit en av dem. Det var väldigt typiskt i början när man publicerade på webben. Och det är fortfarande vanligt. Och det är att man har en människa som är den enda som kan knacka HTML. Och lägga upp sidor och ändra sidor. Och då har man inom företaget och organisationen en människa som ständigt har 5 nya webbsidor som måste upp senast i förrgår. 17 gamla webbsidor där innehållet är fel. Och normalt en 3-4 entusiastiska kollegor om dagen som har någon ny idé som de vill ska genomföras på webben. Gärna bums. Den stackars människan blir då en flaskhals. Och jag, liksom de flesta som jobbar på webben, har som varit i den rollen. Det man försöker göra åt saker nu, det är ofta att man skapar möjlighet för fler att hjälpa till att publicera. Och då skaffar man ett publiceringsverktyg eller content management system. Just för att kunna faktiskt alla möjligheter att kunna publicera där. Och det ger helt nya möjligheter, men nya svårigheter också. Det finns många ställen där man har skaffat ett tjusigt verktyg för någon miljon eller så. Och sen blir det ändå ingenting. Det vill säga, det var ingen som skrev där. Mer än de människor som ändå sedan tidigare höll på med information. Och det viktigaste där är ju hur man motiverar människor. För en informationsägare, vem den är, hon eller han har ju någonting annat från sitt egentliga jobb. Och ska sköta om några webbsidor också. Det är ytterligare en bisyssla som jag skriver längst ner i listan över akut men tråkigt. Och som då gäller att få de människorna att liksom verkligen göra det. Man behöver även styra att det skrivs vettiga grejer. Men det är sällan ett problem. Det är många som oroar sig. Vi har en webbplats, våra anställda kommer att lägga ut nazistpropaganda och gud vet vad. Problemet är snarare att de inte skriver någonting alls. Det är förresten samma problem om man har försökt starta en community av något slag. Folk oroar sig över, herregud, vad kommer folk att skriva? Det riktiga problemet är inte normalt att, oj, ingen har skrivit någonting på 3 veckor. Det är också det att om man är informatör, måste jobba information, då kommer man ju publicera på det sätt som man måste. På webben via frontpage eller ett knöligt publiceringsverktyg, eller med röksignal eller runsten eller vad som helst, man är tvungen. Men en produktchef är inte tvungen att lägga ut någonting på webben. Så då behövs det bland annat ett lättanvänt verktyg. Publiceringsverktyg, det finns ju många som helst och en del av dem är helt oavvändbara. Sen krävs också stöd uppifrån. Att ledningen och organisationen visar att det här är viktigt. Och det är viktigt att vi har rätt information ute. Ja. Sen, nu kommer jag komma in mer på hur man publicerar, hur ska man få ett vettigt innehåll. Och det här är det första och det viktigaste. Vad vill era besökare ha? Hur många här känner till Jakob Nielsen? Ja, världens dyraste konsult inom användbarhet. Om man ska ta en liten inledande titt på en webbplats så kostar det $30,000. Eller för några år sedan. Han har kanske höjt priset nu. Så han kommer då in och pratar med styrelser. Och ofta så, eller han frågar stort sett alltid, okej, det här är vad ni vill göra. Men de som surfar till er hemsida, vad vill de ha? Varför kommer de dit? Många som inte vet det. Vi vill föra ut det här och vi ska tala om det här och vårt budskap. Men man vet ingenting, har inte tänkt på andra sidan. Man måste utgå från de som kommer till er hemsida. Vad vill de ha? Vet man det, då har man en chans. Det är ingen idé att försöka lura på folk information som de tycker är tråkigt. Om man däremot tycker att det man lär sig, det är intressant, och sen kommer det någonting extra, då kan man ta till sig. Ett bra exempel är det här Amazon. Man går in och letar rätt på en bok, kanske köper den. Och så står det längre ner på sidan att ja, de som köper den här boken, de köpte också de här 3 böckerna. Okej, det ligger i närheten av vad jag är intresserad av. Skaplig chans att jag gör något med det. Så det här, försöka se sin webbplats utifrån. Det är vad som man publicerar eller om man jobbar med användbarhet. Som Jan och Hans kommer att berätta om er. Så det är det man försöker göra. Man försöker som ställa sig utanför sin egen vanliga roll. Det är ju omöjligt att göra det fullständigt, men det är ändå väldigt bra att försöka så gott man kan. Jag kan inte tala om för er vad era surfare vill ha, för det skiljer sig. Det måste ni ta reda på ert ställe. Men något typiskt är att folk vill ha konkreta besked i sakfrågor. Det är få människor som letar efter allmän information och något företag och sånt där. Sällan man vill ha sånt. Och de ju surfar utgår från sina behov. Jag vill veta någonting, jag vill göra någonting, jag vill köpa någonting. Vilket normalt är något helt annat än vad som ni har för mål. Det kryllar av webbplatser som är som upplagda inifrån organisationen. Här är vår organisationsstruktur och här är massvis med sidor om våra halvdirektörer och underdirektörer. Men för lite information om det som folk egentligen är ute efter. Igår var jag inne på en jättetjusig webbplats. Jättestor, världsomspännande koncern. Jättetjusig om det att jag ska beställa en ny mobiltelefon. Och där fanns allt möjligt. Fast det fanns inte de uppgifter jag ville ha. När jag bestämde så ville jag kolla för en viss modell. Vad var det för strålning? Så SAR-värde, det fanns inte. Jag surfade runt på nätet och hittade någon annanstans. Det här är grundläge när folk kommer till era webbplatser. Att det är sällan värt besväret för dem att komma dit. Därför att folk är normalt på fel webbsida. Det finns en undersökning som visar att när folk är ute och letar information, Google eller liknande, så hittar de någonting de tycker är intressant på ungefär var femte webbsida. Tycker ni att det låter rimligt när ni är ute? Var femte webbsida man hittar någonting? De flesta brukar tycka det. Grejen är att det innebär tvärtom. På 80% av alla webbsidor som man kommer till så finns inget intressant. Vilket innebär att när någon kommer till exempel till Jan Gulliksens hemsida, så är förväntningarna från surfarna, det är 80% sannolikhet att det här också är helt ointressant. Det är förväntningar innan de ens har sett vad det står. Då är det så lite taskiga förutsättningar. Då gör ju, om man ska bläddra sig igenom en massa ointressant, då läser man inte noga. Det vore orimligt. Utan man kollar snabbt och sen drar man vidare. Det är en vanlig tumregel att man har 8-10 sekunder av surfarens uppmärksamhet. Då är det tråkigt om grafiken kräver 23 sekunder för att laddas ner. Och känner ni att folk surfar, de är otåliga. Det är som det grundläggande surfarbeteendet. Man vill snabbt hitta saker. Folk får väl anstränga sig lite. Hur många här har hört det i en diskussion om webben? Jag har hört det för många gånger. Man sitter och diskuterar, hur ska vi lägga upp det här? Det här verkar krångligt. Ja, men folk får väl anstränga sig lite. Jag fick det till och med som mejl någon gång när jag skrev en ilsken krönik om någon krånglig jävla webbplats. Folk får väl anstränga sig lite. Jag kommer ju fundera på vad är syftet med att ha en webbplats. Jag kan fundera på, okej, se framför mig en styrelse med kloka, något åldrade damer och herrar. Vad är syftet med webbpublicering? Jo, det är att folk ska få anstränga sig lite. Nej. Men många så tycker det när de publicerar. Surfarna däremot, de tycker tvärtom. Tvingar mig inte att tänka. Tvingar mig inte att liksom lägga ner en massa onödig ansträngning. Om jag surfar till en webbplats för att köpa någonting och så hittar jag inte köpknappen därför att den är vit text på rosa och upp och ner på fel ställe, då är det inte så att jag på grund av bristande intelligens inte klarar av att hitta den där knappen. Utan det är därför att jag tycker inte det är värt att leta rätt på den. Om jag vill ha en intellektuell utmaning, då går jag till schackklubben. Jag går ju 2 gånger i veckan förresten. Men när jag kommer till en webbplats så vill jag bara hitta grejer snabbt och enkelt. Och det är så som en normal surfare reagerar. Vanliga brister i information på webben. Ja, det vanligaste är att informationen inte finns. Som när det gäller min mobiltelefon, upplysningen fanns inte. Och då spelar det ingen som helst roll hur snyggt och bra och lättanvänt det är upplagt i övrigt. Men en vanlig orsak är att man har publicerat fel information. Man publicerar inte det som folk vill veta utan något annat. Annan vanlig brist, att informationen finns men går inte att hitta. Vilket ur surfarens synvinkel är nästan exakt samma sak. Eller man hittar den men det är obegriplig eller avskräckande. Och återigen, är det värt besväret för mig? Och sen då det här som jag har sagt, att den är byggd inifrån. Jag brukar beskriva det som en länk per direktör. Varje chef i organisationen vill minst ha sin egen länk på hemsidan som man bygger upp utifrån sin egen organisation. Sina egna avdelningar, divisioner, institutioner, vad man nu har. Istället för att bygga upp efter utifrån vad surfarna tycker är rimligt. Det kan mycket vara så att någon liten avdel, de har 3 olika grejer som är helt separata ur besökarnas synvinkel. Ja, 3 länkar då antagligen. Det kan vara 2 stora avdelningar som man kan lämpligen slå ihop så att det blir logiskt. Och sen kan man låta de 2 direktörerna göra upp i knytnävarna, men lägga upp strukturen utifrån surfarna. Sen, nu hur man anpassar information till nätet. Och då ska jag också säga att det mesta som publiceras på internet, de är redan skrivna för att användas någon annanstans. 80% av genomsnittet. Då bör man veta att folk läser på ett annorlunda sätt på nätet jämfört med hur de läser på papper. när du sen så läser de inte alls läser från början och ner mot slutet, utan de skumläser, hoppar runt, tittar, finns det någonting av intresse här. Det finns forskning som visar att det så gör folk 3 gånger 4. Och först när de har hittat något som verkar verkligen matnyttigt, då kan de börja läsa ordentligt. Men det bygger på att de först hittade någonting som de tyckte var intressant. Så ta reda på vad folk är ute efter och lyft fram det. Sen finns det olika sätt att lyfta fram information. Senast igår höll jag kurs om det. Man lyfter fram liksom, man kan ha mellanrubriker, faktarutor, lister, allt möjligt som gör det lättare att skumläsa, som gör det lättare att hitta. Men allt bygger på att man har kommit fram till vad letar folk efter. Och sen så lyfter jag fram det på något sätt. Rubrikerna blir väldigt viktiga på nätet. Jag tänkte hoppa över till det roliga med exempel, tycker jag. Jag har en lämplig artikel en bit ner här. Jo, här ser man typiskt en rubrik och sen en text. Och tycker man att rubriken inte är totalt avsäckande, så det är en snabb blick, så får man veta vad det handlar om i övrigt. Det är samma sak som man måste läsa texten i en tidning eller en bok eller en broschyr. Men det är inte här man ser den först, utan det är steppet innan. Jag tror det ska krångla under demonstrationer. Det hör liksom till. Jo, det är här man ser den först. Rubriken som länk. Klickar man till Märka Betty, då klickar man på den och så väntar man. Så att det här är ju beslutet. Okej, ska jag klicka på den här länken och sen vänta en stund och sen upptäcka att den 8% sannolikhet var ointressant, den också, och sen klicka tillbaka? Ja, om rubriken inte är bra nog så klickar man aldrig. Och klickar man inte på rubriken så spelar det ingen roll vad som står i resten. Att blåsa på med bilder och annat, det funkar när folk väl har kommit fram till texten, men det funkar inte innan dess. Och skumläsning innebär att om jag snabbt kollar rubrikerna här, så tycker jag att den där rubriken, den verkar inte så intressant. Ja, då läser jag ju inte det som står under heller. Så det är ingen idé att säga att rubriken är lite konstig, men vi lägger en förklaring under. Den blir inte läst. Så rubrikerna måste kunna stå för sig själva. De har inte längre stöd med en massa andra grejer runt omkring. När jag undervisar så brukar jag jämföra med att tänk att ni går till Konsum och ska handla hem någon sylt som ni ska ha på kvällen när ni ska bjuda svärmor på blåpudding. Jag vet inte om ni bjuder henne just på blåpudding. Har ni två val? På den här står det lingonsylt, den här burken. På den här står det rött, sött och gott. Vad väljer ni? Ni väljer högst sannolikt den där det står lingonsylt, för då vet ni vad ni får. Det är tydligt. Även om det är en klart tråkigare etiketten, det här rött, sött och gott. Slicka här kanske står det också. Det liknar på webben. Jag tittar på en länk. Ska jag klicka på den eller ska jag inte klicka på den? Om den är tydlig så jag fattar vad det är. Då ökar chanserna. Om jag sen vill klicka på den och blir besviken, ja, då drar jag antagligen för en webbplats och kommer aldrig tillbaka. Det är inte heller så bra. Jag gillar att jämföra med bilar. Att en Ferrari är roligare att köra än en Land Rover. Har jag hört i alla fall. Men Ferrari funkar på autobahn och somliga ställen till. Land Rover funkar på väldigt många fler ställen. Det finns rubriker som är jätteskojiga och klatschiga, häftiga. Men det är väldigt få människor som begriper dem. så finns det andra rubriker som är tråkigare, men de är begripliga för många fler mottagare. Det är, på webben får man alltså köra Land Rover rubriker. Vid ett tillfälle så föreläste jag det här på ett internetkonsultföretag, ett av de stora i en lokalavdelning. Tyvärr var det där just månaden innan kontoret lades ner. Hoppas att det inte berodde på min föreläsning. Då frågar jag, så kan ni ge exempel på rubriker som ni tycker är schyssta på webben? Då deras textkille, jo men jag vet, och så en amerikansk sajt, och så kom det upp och säger, han tycker de har så jättebra rubriker. Hör upp på sidan med rubriker som jag inte begrep överhuvudtaget. Och då som, ja men vänta nu, vad är det här? Det var någon reklam, innesnack, någonting i den stilen. Det är så lätt att tycka, det här är bra, för jag förstår det, så är det jätteklatschigt. Och det är väldigt svårt att bedöma vad andra inte förstår. Ni har säkert hört att man inte ska använda fackrubriker, alltså facktermer på webben. För det är svårt att förstå. Problemet är att det finns inga facktermer. I min synvinkel finns det bara sånt jag förstår och sånt jag inte förstår. Det är så länge som nu så jag kan avslöja att jag vid något tillfälle jag höll en utbildning på ett företag, alltså internt skräddarsytt, om det är att internet, jag plockade upp internetet och så hade de en länk i vänsterspalten, EMF stod jag. Så frågade jag, de var inte lika många som ni, men nästan, vet ni vad EMF är? Jag ska bara kolla. Alldeles självklart. Jag sa två stycken och ingen annan där begrep vad det betydde. EMF betyder elektromagnetiska fält, och bolaget var i elbranschen. De sysslar med nätdistribution, alltså elnät. Det var alltså en väldigt rimlig gissning att de skulle känna till det här förkortningen, men de gjorde det inte. Tänk på det när ni sätter rubriker och skriver annat. En annan grej på nätet är att man får helt nya läsare. Man tänker en text som publiceras i Metro. Vem som än skriver den texten vet väldigt mycket om läsarna. Ja, det här är någon som bor i Storstockholmsrådet, om det är Stockholmsupplagan, som antagligen åker kommunalt, som är sur på Connex. Och jag vet när det läser det, så att liksom, människan har nyligen sett om alla ministrar som avgår och tillkommit nya och så vidare. Så lägger man ut samma text på nätet. Och som, vad vet man då om läsarna? Man vet liksom nästan ingenting. Och då får man anpassa för fler kunskaper. Väldigt många pratar om att företag och organisation har ofta några viktigaste, alltså primära målgrupper, men sen har man andra också. Det vore bra om studenter känner till vårt företag och kanske söker jobb här så småningom. Plötsligt läser de också texterna. Det är bra om de begriper och inte bara blir avskräckta. Så texterna som ska ut på nätet, de behöver ofta kompletteras. Och det är två frågor. Vilka kunskaper och förutsättningar hos läsaren när ni skriver? Om jag skriver något så förutsätter jag att jag kan läsa på svenska. Men vad mer? Och vilka attityder förutsätter? Sen, texterna ligger kvar länge på nätet. Jag brukar fråga folk, de jag utbildar, de är ofta typ webbredaktörer någonstans. Frågan, när ni lägger ut en text på nätet, vad händer med den sen? Jag vill lägga ut den och sen ligger den kvar. Och man har praktiken bara ett tillfälle att göra något åt texten, sen blir det liggande. Jag har dragit över lite grann, jag vet det. Det är lugnt. Okej. Betydligt mindre än vad du trodde. Ni har säkert inte så mycket att säga ändå. Jag tar upp allt viktigt. Hur man skriver för nätet. Man börjar med att skriva det viktigaste. Man skriver kort. För att det är jobbigt att läsa på bildskärmen. Det går långsammare. Det finns forskning om det. Och det är otrevligt. Alltså, rent subjektivt så tycker man inte om att läsa på bildskärmen lika mycket som att läsa på papper. Så då, hitta vad är kärnan, vad är viktigast för läsaren? åt den, inte vad är viktigast för er. Och titta på varje sida, på varje upplysning, varje ord. Kan jag ta bort det här? Finns det tips till de som skriver romaner? Skriv din roman, stryk varannan mening, läs om den och se om det fortfarande funkar. Det kommer visa sig att det funkar på nästa ställen. Sen några tumregler som jag bara tar upp för att avskräcka från. Hälften bort. Hur många här har hört det? Det ska vara hälften så långt på nätet som på papper. Ingen. Ingen som har hört det. Skönt. För det är som det är vanligt tumregel, men det beror ju på. Men ska man publicera EUs regler om ankuppfödning eller 10 Guds bud, oavsett vilket, så ska vi ta bort exakt 50%. Så. Skippa reklamsnack. Man måste hålla en mer objektiv ton på nätet. För folk läser mycket mer kritiskt. De måste det. Och det är ett mycket större läsestånd på internet. Det är svårare att hitta och läsa. Så där. Och även om ni vet att ni, vadå, er produkt är bäst, så innebär det att läsa lite på det de läser. Bilder. Helt andra krav på nätet. Och bland annat att titta folk först på text och sen på bild på nätet. Det är alltså precis tvärtom mot det vanligaste. Så att rutinmässigt bara köra ut bilderna likadana, det fungerar inte särskilt bra. Animationer kan vara jävligt bra om de görs vettigt för att det illustrerar någonting. Jag skrev en krönika en gång om Flash och skrev att med sådana vänner så behöver inte Flash några fiender. Därför att de flesta animeringar är onödiga. Och sen testa. Testa och visa texten för någon i målgrupp. Den okunniga som ändå ni vill nå fram till. Och samma sak med webbplatset upplägg. Testa att folk hittar vad de letar efter. Och jag får sluta med att folk är olika. Det är det mest grundläggande inom allt som har med användbarhet att göra. Folk kommer leta sig fram på olika sätt. Kommer uppfatta budskap på olika sätt. Folk tror att det är. Folk kommer att fatta rätt sätt. Vilket jag menar är mitt sätt att leta sig fram här. Så är det inte. Okej. Om ni har några frågor så spar dem till efteråt. Då tar vi allt på en gång. Jan?
Eller ta en fråga medan vi kommer om den frågan.
Ah, ännu bättre. Någon som har någon fråga nu? De spar sina kaffer.
Precis.
Bra det. Tack så mycket. En liten... Jag tror jag står runt här i mikrofon. Det brukar gå bra ändå i de här sammanhangen. Jag heter Jan Gulliksen. Jag kallas för Gulan av alla. Och det gör jag för att det är så otroligt fånigt smeknamn, så att ni kommer komma ihåg det för all framtid efteråt. Mina barn till och med kallar mig för det. Så det är väldigt praktiskt att ha ett sånt smeknamn. Jag tänkte ta en liten annan approach än vad Erik har tagit i det här sammanhanget. Av lite olika skäl. Det är nämligen som så här att titeln, webbpublicering och användbarhet. Jag vet inte riktigt om jag tycker det är där någonstans problematiken ligger. Därför det skiljer sig inte så himla mycket från all annan form av IT-användning. Det enda som skiljer sig är att någonstans så istället för att det är en IT-avdelning som har byggt systemet, så finns det en kommunikationsavdelning eller en informationsavdelning och informatörer som gör de här sakerna. Sen när de här stackars informatörerna då får i uppgift att göra ett intranät, då har de också fått i uppgift att göra ett arbetsverktyg. Så de hamnar i precis samma situation som de systemutvecklare som faktiskt ska bygga de system de håller på med. Så därför tänkte jag prata om IT generellt och sen så peka emot webben som olika exempel på de här sakerna. Men jag kommer ta exempel som absolut inte har med sådana saker att göra, bara för att belysa att det här med användbarhet, det är väldigt mycket större än bara webben eller bara IT för den sakens skull. Jag heter Jan Gulliksson, som sagt, Gula. Jag kommer från Uppsala universitet. Jag är professor i något som heter människa-dator-interaktion. Människa-dator-interaktion. Det är det enda som finns på nästan alla högskolor i dagsläget som vi undervisar på. Man hör kanske på namnet att förvisso finns vi på datasidan, men människosidan är ganska viktig också. Där folk försöker gissa vad jag har för bakgrund, som brukar säga, att jag är en psykolog. Men jag är egentligen civilingenjör. Och den här kombinationen av de här ämnena är väldigt bra. Och det var ur det som ämnet uppstod. Sen så småningom så inser man att det inte bara en människa som jobbar med en dator. Utan genom den här datorn så kommunicerar man med en hel värld av alla andra människor också. Då går vi från psykologi till sociologi istället. Sen blir uttryckssättet, hur man gör de här sakerna, blir viktigt. Då kommer vi till design, konstområdet. Så det är i allra högsta grad ett tvärvetenskapligt område. Vi kommer vidare till att det är väldigt viktigt att förstå användarna som arbetar med de här sakerna. Då kommer vi vidare till antropologi och etnografi och den typen av saker. Och så kan man fortsätta att bredda på det här området. Relativt nyligen så kommer organisationsfrågeställningar, frågeställningar runt nytta in i det hela. Och vips har vi ekonomiområdet in i det här också. Så i allra högsta grad ett tvärvetenskapligt område. Är IT användbart och vad kan vi forskare bidra med i den världen då? Jo, jag tänkte börja så här lite tråkigt. Att, ja, vad är det här med användbarhet då? Som forskare så kan vi bidra på lite olika sätt med metoder och tekniker, men också med någon sorts konceptuellt ramverk för de här sakerna. Jag tycker inte om att prata om användarvänliga system. Det vill väl inte bara att datorerna ska vara snälla mot oss. Utan jag brukar prata om användbarhet istället. Därför att det finns en gemensamt internationellt överenskommelse över vad det ordet betyder. Och det står i ISO 9241 del 11, heter den fortfarande, kommer att heta 111 när man har omstrukturerat saker. Som är en standard med ergonomiska krav och riktlinjer för kontorsarbete med bildskärmar. I omarbetandet av den här standarden så handlar det inte om kontorsarbete längre. Det handlar om all form av interaktion med datoriserad utrustning. Och där definieras användbarhet på det här sättet. Men det är lite grann annorlunda i jämförelse med hur gemene man använder begreppet. För i vanliga fall så pratar vi om det här begreppet som att antingen är någonting användbart eller också är det oanvändbart. Att det är ett binärt grepp. Det har liksom bara på och av. Men här står det den utsträckning till vilken. Det betyder faktiskt att användbarhet är någonting vi skulle kunna mäta. Det kan bli mer användbart och mindre användbart. Och hur mäter vi de här sakerna då? Jo, för att vi ska kunna mäta. Man kan ju inte säga att den här har användbarheten 7,2 och det här har användbarheten 3,4. För det blir liksom meningslöst att säga det på det sättet. Så för vi ska kunna mäta och jämföra användbarheten i olika saker så krävs det att vi testar samma produkt med samma användare som gör samma uppgifter i samma miljö. Om vi då till exempel vill jämföra två olika produkter så tar vi dem. Samma användare, samma uppgifter och samma miljö. Och så tittar vi på hur de här sakerna blir. Då kan vi helt plötsligt få jämförbara värden på de här sakerna. Och vad mäter vi? Jo, vi mäter tre aspekter. Vi mäter effektivitet, som det står där. Vanligaste sättet att göra det är faktiskt med stoppbild. Stå bredvid, säg åt någon, gå in på Uppsala universitets hemsida och hitta min kurs i människa-dator-interaktion. Hur lång tid har du klarat för det? Och så får man ett väldigt tydligt värde på det. Så kan man gå och kolla efter samma kurs på KTH och se om man får det bättre eller sämre värde. Väldigt enkelt mått på användbarhet. Men användbarhet är ju mer än bara tid. Det är ändamålsenligheten också. Det som på engelska heter effectiveness. Ändamålsenligheten handlar om hur bra vi når våra mål. Och vad betyder det? Jo, om du till exempel går in på Systembolagets webbplats. För du tänker att nästa lördag så ska jag gå på Systemet och handla. Så kollar man upp öppettiden och så står det lördag 9-15. Och så åker man dit och sen ser man att det är stängt. Då För det står ju inte på webbplatsen om det är särskilda öppettider när det är alla helgdagar och helger. Så man är inte riktigt säker på om den här informationen, hur pass tillförlitlig den är. Det här har man till exempel då ett mått på ändamålsenligheten i det här systemet. Om man då särskilt talar om att för särskilda helger gäller andra öppettider, eller att de här öppettiderna gäller hela året oavsett vilka speciella förutsättningar som är, då har man gjort någonting som är betydligt mycket mer ändamålsenligt. Och sen tillfredsställelse, den subjektiva upplevelsen, lyckan, glädjen över att hantera någonting är jätteviktig för användbarheten. Jag kommer spendera betydligt mycket mer tid på ett ställe som jag tycker är roligt, spännande, intressant att vara på och jobba på än någonting som jag tycker är tråkigt, intetsägande och som inte ger mig så särskilt mycket. Och de här sakerna kan ju givetvis verka emot varandra i vissa lägen också. Om det ska vara mer tillfredsställande och spännande att använda saker och ting, så kanske det påverkar effektiviteten, hur snabbt det går att göra de här sakerna. Och det är därför vi måste mäta alla de här tre sakerna för att få någon sorts jämförande mått. Nu tänker jag ge ett antal exempel. Ett antal exempel på olika situationer där användbarheten har haft avgörande betydelse. Det är exempel från verkliga livet. Och min målsättning är att när ni går härifrån så ska ni i princip vara yrkesskadade. Ni ska inte kunna gå ut och titta på en kaffeapparat eller en hissknapp eller någonting utan att tänka på hur skulle den här kunna göras mer användbar. För om man tränar sig i det i vardagslivet och tittar på den typen av saker, så kommer ni alla så småningom att bli användbarhetsexpert. Till exempel under den turné jag var på i Sydafrika kommer man resande och så ser man att det ser ut så här. Frågan är vilken väg skulle man välja? Spontant, hur många skulle åka till höger? Upp med en hand. Hur många skulle åka till vänster? Och ni andra skulle åka rakt på skylten. Ja, det är ju helt omöjligt att veta i det här fallet. Och då jag som en tränad användbarhetsexpert i det här, jag börjar då titta på användningsmönstret. Kan jag se om det går mer bilspår åt ena hållet än åt andra hållet, så kan jag kanske använda andras användning, andras spår som kunskap för hur man ska köra det. Tyvärr gick inte det i det här fallet, för det var lika många spår åt båda håll. En annan semesterbild. Det här är från ett hotellrum i Bombay som jag var på. Mumbai som det heter numera. 42 grader varmt. Man kommer in, man har väldigt svettig, man vill tvätta av ansiktet. Vad gör man? Jo, man kommer in och så skruvar man på den här fullt ut. Och så sticker man in händerna som blir omedelbart skållade. Då börjar man fundera så här, är det någon kulturell skillnad här att rött kanske betyder kallt i Indien istället? Nej, inte är det så. Det är för övrigt en europeisk blandare det här. Jag vet inte om ni ser det, men här är rött, men här börjar det blåa komma. Det här är nämligen termostaten som man ställer varmt eller kallt. Och så styr man flödet med den högra. Är det användbart? Ja, det är ju till och med så att det kan orsaka personlig skada om det inte är användbart. Om du står utanför och röker och ska fimpa din cigarett till exempel. I det här fallet så kan man studera folks användning. Jag vet inte om ni ser hur många som har försökt fimpa runt nyckelhålet. Så uppenbarligen, så även om man har försökt göra en tydlig pil på var man ska fimpa sin cigarett, så missar man det. Och det är det viktiga budskapet i den här bilden. Kan vi fånga hur folk använder de här sakerna, så kan vi lära oss väldigt mycket. Om du går igenom webbloggar på din webbplats och ser till exempel att ingen går till en viss sida, så kan man kanske dra en slutsats att det inte finns en webb till den sidan. Så folk skulle inte kunna hitta det. Eller man kan titta hur pass många som har fyllt i ett formulär och bara kommit till hälften och inte kunnat slutföra sina uppgifter och så vidare. Så att titta på folks användning av tekniken är väldigt centralt i det. Vi går till snäppet mer interaktiva produkter. Här är parkeringsautomaten. Det är mitt jobb. Vad är det huvudsakliga designfelet här? Vad är det man har missat som design? Ja, det kan vi ägna en hel timme åt att diskutera olika lösningar på den här saken. Men Det huvudsakliga felet tycker egentligen inte jag är att man börjar här uppe. Betala med kort eller mynt, nummer ett. Och sen, om man då ska betala med kort, då ska man gå till ett här. Då står det drag i kort. Och så ska man gå tillbaka och så ska man till två där, kontrollera på displayen. Och sen ska man gå till två där, tryck fram e-tiden och sen så tryck för biljett. Det kan man tycka är ett användbarhetsproblem, men det är inte det stora användbarhetsproblemet. Utan det stora användbarhetsproblemet är att folk har inte förstått användarens uppgifter. Man tror att jag parkerar pengar. Idag ska jag parkera 22 kronor. Det är ju inte så man gör. Jag vill parkera en timme, eller en dag, eller två timmar, eller någonting sånt. Och då har man utgått ifrån tekniken när man har designat de här sakerna. Man har alltså gjort knappar där det står 1 krona och 10 kronor. De allra flesta, de är inte så jätteintresserade av hur mycket det kostar. Man är intresserad av hur länge som parkeringstiden gäller. Så hade man förstått vad användarens uppgift hela var, då hade det stått 2 knappar där uppe som stod 1 timme, 1 dag på till exempel. Konsekvensen blir då, när min kollega som brukar köpa månadskort kommer en gång i månaden och ska betala 95 kronor, så går han upp och så trycker han då 9 gånger på 10-kronorsknappen och 5 gånger på 1-kronorsknappen. Och för varje tryckning så händer ingenting. Därför att apparaten i sig är så fruktansvärt slö som trycker, så händer ingenting. Och så trycker han igen och så trycker han så här. Och rätt vad det är så står det 180 kronor. Och då blir jag lite förbannad och tänkte jag, vad ska jag göra nu? Och då hittar han att här nere så står det ångervred. Idag känner jag mig, alltså jag är norrman egentligen. För mig låter ångervred som, idag känner jag mig riktigt ångervred. Sådär. Men då vrider man på den och så får man börja om från början. Designers kan också vara riktigt elaka ibland. Och det här är ett exempel på en riktigt elak design. Här kommer jag och så ska jag kolla hur mycket jag har på mitt kontoutdrag. Och så trycker jag då på kontouppgift här. Ja just det är den som är där, och så trycker jag där. Och så kommer det ut 5000 kronor. Det finns ingen chans att stoppa det. Det finns ingen chans att stoppa tillbaka pengarna i apparaten eller avbryta eller någonting. Utan pengarna kommer till mig. Ja. Fast det har jag ju alltid, du känner ju mig. Är det inte riktigt elakt att sätta just det högsta beloppet man kan tänka sig på närmast de här? Jag tror de har gjort det med vilje. Man kan också förändra historien faktiskt med dålig design. Här är den sajt som man använder för att rösta. Man kanske tänker sig att jag vill kasta min röst då i Florida på Pat Buchanan i förra valet. På Al Gore. Och Al Gore står där som andra kandidat i det hela. Så då tänker man sig att jag trycker på andra knappen där uppe. Men andra knappen råkar faktiskt vara Pat Buchanan som står högst upp här. Och man har bedömt det som att troligtvis, så på grund av den här sajtens utformning, så fick Pat Buchanan röster som egentligen var ämnar åt Al Gore. Och ni vet vilken knapp marginal det var. Och då kan man råka ut för vad jag hittade på en amerikansk kanal vid något tillfälle. Jag lyckades ta den här bilden när det flimrade förbi. Bush, one of the worst disasters in the US. Alltså det var hans uttalande i samband med den här flodvågskatastrofen i New Orleans. Erik var inne på det här med hur vi utformar texter. Det är otroligt viktigt. Man kan ägna väldigt mycket tid och kraft åt att koppla texter, göra dem mer begripliga. Det här är familjen Dafgårds automat för att köpa sin lilla lunchlåda. En lasagne kostar, vad var det nu, den kostade? Jo, den kostar 32 kronor. Jag matar in 2 stycken 20. Kan du förklara för mig varför jag bara kan få 4 och 5 kronor? Jag kan överhuvudtaget inte begripa den här begränsningen. Jag kan inte ens begripa vad det betyder. Vad händer om jag köper en lasagne för 32 och jag har 8 kronor kvar i det hela? Vad händer när jag trycker på den? Får jag tillbaka 4 och 5 kronor? Får jag inte tillbaka någonting till? måste jag köpa en massa hand till för att dra nytta av mina pengar.
Och vad händer i det fallet?
Om vi blir ännu mer interaktiva i det hela så kan vi fundera över sådana här lite olika snapshots från vad man har fångat på nätet när man har varit ute. Objekt kvar att kopiera återstående tid 1,193,7 timmar. Det är 136 år eftersom jag har hela min maskin under den här tiden som jag använder det här. Vald fil är för stor för att infogas i brevet. Gör filen mindre eller välj en annan. Det är den här filen jag vill skicka i. Några objekt på den här platsen har samma namn som objekten du flyttar. Vill du ersätta dem? Vad händer om jag nu trycker det här? Ersätter jag de här som har samma namn? Eller är det de som jag försöker lägga dit som jag ersätter? Inte riktigt säker. Ett papper har fastnat i skrivaren. Klicka på fortsätt när du har tagit bort det. Eller tack till Aftonbladet som ger lite högst vetenskapliga enkäter på sin webbplats. Brukar du svara på enkäter på nätet? Hur tillförlitliga tror du att de svarar det? Så för att summera lite grann saker, jag har mer bilder jag kan återkomma till sen. Så. Och det här var enligt inne på också. Människor gör fel när man är ute och till dem. Och det är inte deras fel att man gör fel. Människor är inte dumma. Alla människor hanterar saker och ting på olika sätt. Och det är viktigt för oss att se att man hanterar det på olika sätt. Det finns inga dumma användare, det finns bara oförutsedda användare. Och folk gör olika. Det betyder inte att en gör rätt och en gör fel. Utan det är så som världen är konstruerad och som världen är funtad. Inom människa-datorinteraktion så har vi lite olika metoder och tekniker för att faktiskt arbeta med den här typen av saker. Jag ska bara snabbt visa på några saker. En viktig sak är att förstå hur ser det ut där man använder tekniken. Hur ser användningssammanhanget ut? Hur många som designar en webbplats har faktiskt tittat över axeln på någon som hanterar saker och ting och ser hur de hanterar. Gör det någon gång. Om det så är er fru, er dotter eller vad det är som använder någonting. När ni tittar över axeln på hur de trycker så kommer ni bli mycket förvånade. Och jag har träffat folk som har gjort webbplatser och så har jag sagt till dem. Jag träffade en kvinna på Livsmedelsverket som skulle göra en sajt för att informera tonåringar om näringslära och hur man undviker anorexi och sådana här saker. Och så har hon på att designa om de här sakerna i en kurs som jag har. Vi ger för övrigt gratis 5-poängskurser på nätet om man vill följa det. Så frågade jag liksom, har du funderat på att testa de här? Och då såg jag hur detaljbanken gick ut för mig. Jag har ju två tonåringar hemma i. Men tänk på att jag kunde fråga dem om de här sakerna. Och gissa hur den här sajten blev omdesignad utifrån det. Och om ni går ut och tittar på någon som använder saker och ting så kan ni se att datorerna ser ut så här. Punkt med post-it notisar runt kring skärmen så att det ser ut som en blomma. På grund av att systemet är otillräckligt och saknar massvis av information som man behöver för att kunna göra de uppgifter som man håller på med. Man kan hitta små trasiga kuvert, utslitna kuvert där folk har klarat ner olika nummer och koder. För man måste komma ihåg dem när man går från en skärmbild till en annan. Och det är ett tecken på då att vi har misslyckats lite grann med design. Det är väldigt mycket information man ska ta del av på en väldigt liten skärmyta. Men hur effektiva är vi i användningen av skärmytan egentligen? Jag brukar använda linjal och mäta hur stor del av skärmytan har du använt för saker och ting egentligen. Och till och med när jag går in och mäter på Svenska Dagbladet som du hade uppe så kommer jag sällan till att mer än 20-25% av ytan är använd för den information som användaren är ute efter. Behöver användaren att 25% av skärmytan går åt till att tala om vilken tidning man är på? Man har ändå skrivit in det i URL:en när det sökt upp till exempel. Så det finns en del sådana saker att tänka på i det hela. Och effektivaste sättet och bästa verktyget för att designa om sina saker och ting är papper och penna. Rita, skissa hur det ser ut. Det är billigt också. Man kan köpa det i bokhandeln. Eller man kan sno det på en konferensanläggning när du kan rita papper och penna runt omkring. Så kan man rita hur det här ser ut och så kan man kasta dem ihop i en höjd. Och det visar sig i vetenskapliga undersökningar. När man har tagit ett system som är färdigt och frågat användare om synpunkter. Eller när man har tagit och kalkerat av det så att det ser handritat ut. Så det handritade så får man 4 gånger så mycket synpunkter. Som man får på det som så att säga ser färdigt ut. För att är det handritat, då tror användare att nu finns det fortfarande en chans att komma med synpunkter. Det är ingen som har jobbat så himla mycket på de här sakerna. Så det är lite korta axplock av mina budskap i det här. Jag har egentligen väldigt mycket mer saker att säga, men det får kvarstå till debatten och till efter att Hans har talat. Tack för mig. Kan du inte det själv?
Nej, jag vill inte samma sak.
Eget.
Ska vi se.
Ja, det gör det säkert inte.
Det behövs ingen mikrofon, säger gubben. Det kanske inte gör heller. Är det någon som hör dåligt här inne? Nej. Var det tur det. För att i de allra flesta sammanhang där jag föreläser så brukar det finnas någon som hör dåligt. Som kund så har jag jobbat inom verksamheten människor med funktionshinder i snart, ja, sedan 94 någonting. Jag har jobbat som policymaker, först på handikappombudsmannen och nu på myndigheten för handikappolitisk samordning. Och jag heter Hans von Axelsson. Och det är också ett sånt här bra namn som man aldrig glömmer. Fast det är lite provocerande. Nu ska vi se om jag lyckas provocera er. Jag börjar där med rubriken Alla ska med och då ska det funka. Kom tillbaka till det sen. Jag måste komma tillbaka till det här med kund. För första gången jag kom i kontakt med internet, det är ju internetdagen. Och jag ska säga det också att jag kommer prata mest om internet. Det var faktiskt när vi på handikappombudsmannen skulle bestämma oss för hur vi skulle sprida ett budskap. Det gick ju inte så himla bra för de där som sa att alla skulle med i det här valet. Det här är historien som jag ska berätta om nu. Det var precis förra gången, men hade gått lite bättre. Och då funderade vi, vad berodde det på att det hade gått bättre för dem då? Det var alltså någonstans 94. När de hade tagit över makten igen. Jo, kanske hade det att göra med deras reklam. Hur hade de jobbat? Och då hade de en kille som hette Harald Ullman som drev reklamfirman Måndag. Och min chef var tillsatt av den förra regeringen som hette. Om jag använder en sosse så kanske det blir bättre. Och då råkade det vara så att den reklambyrån Måndag, de jobbade med internet. Jag visste inte vad internet var. Vadå internet? Det här var 1996. Det ger en del perspektiv, tycker jag. Det är bara 10 år sedan. Ja, tillbaka till det här med alla ska med. Det här med att göra saker användbart. Det är inte lätt att vara talare för julen. Det är ganska svårt. Jag hoppas att jag får se om jag får ner något skratt. Jag försöker med alla ska med. Men Gud var väldigt duktig här. Han pratade om det här med hur man definierar användbarhet. Ändamålsenlighet, effektivitet, tillfredsställelse. Då pratar vi alltså om de, om jag är kund och någon som ska hjälpa mig med användbarhet. Så jag vill uppnå något med det jag publicerar på nätet. Och de som möter den här informationen, det är de som Gud använder. Men för mig som vill publicera något, så jag måste ju tänka lite här, va? Och för mig så är det här resonemanget och analysen om vad som är rätt väg och hur man gör för att nå sina mål. Det vill säga, vad vill jag med min publicering? Det är det jag tänker på. Och användbarhet handlar om att de här två målen går ihop med varandra. För mig. Till exempel så ska en webbplats kunna användas med det syfte som jag har bestämt. Det här kräver dock några saker. Och det finns inte i alla organisationer. Jag vet, ibland undrar om det finns i någon organisation. Till exempel så måste jag veta vilka mål jag har med verksamheten. Eller vad jag vill med det jag publicerar på nätet. Och när jag publicerar så måste jag självklart nå rätt målgrupp för mina tjänster eller vad det är. För det behöver ju inte bara vara så att jag publicerar en text på nätet. Det kan ju vara så att det är en tjänst där. Kanske är det så att jag vill att farfar ska köpa sina kalsonger på den här tjänsten. Eller vad det är. Och då måste ju de här tjänsterna, eller vad det är, informationen, vara användbara. Men det räcker ju inte. De måste ju vara värda att utnyttja också. Och för att kunna nå hit så krävs det någon form av insikt om att människor, ja, nu säger jag det igen som tredje person, människor är olika. Och som jag som kund i det här fallet, eller vad jag nu är, det här påverkar ju min strategi, såklart, för hur jag designar min webbplats, eller vad det är nu jag gör. Sen vill jag säga det att om jag då som kund säger åt min konsult att du, använd lite standardiserade lösningar, då ökar chansen för att jag når ut bättre och till fler. Det är en första bra grej. För det är därför vi har sån här standardisering och att vi kommer överens om grejer mellan branscher, industrier och policymakers. Då har man faktiskt tittat på det här i lite andra sammanhang. Därför är det bra med standardiserade lösningar. Jag tänkte ta ett exempel på det sista. Anta nu att jag är på väg ut på landet. Och då kommer jag plötsligt på att jag har inte anmält mig till den där ledarskapskursen. Men kommer jag på att det där kan jag fixa genom att koppla upp den på telefonen, tänker jag. Så då kommer jag ut på landet, kopplar upp den på telefonen och har bara en GPRS-lösning, så det står där och tuggar och tuggar och tuggar och tuggar och tuggar, så kommer jag in på den här kursen då. För övrigt så tycker jag att det här första stycket här är liksom lite värt att tänka på när det gäller det här med användbarhet. Som personer påverkas vi alla hela tiden av vad som sker runt omkring oss. Allt det som våra sinnen uppfattar påverkar oss. Vi upphör aldrig att påverkas och lever därför i ständig utveckling. Vad vi tar till oss, hur vi påverkas och utvecklas beror på vilka vi är. Och vi är alla olika, unika, jämna. Så tänker jag så här, det här går ju så jävla långsamt. Om jag nu vill få det här att gå fortare, vad kan jag göra då? Som van användare, självklart, så går jag in i internetalternativ. Och så går jag in där och sen så kryssar jag bort bilderna. Och sen uppdaterar jag. Fine. Bra. Snyggt. Hur ska jag nu kunna använda den här tjänsten? Det funkar alltså urdåligt för mig. Då finns det också en standardiserad strategi för det här. Det finns nämligen så att det här, ni ser det här i bilderna, man har alltså publicerat text som bild. Och det är inget bra att göra, för då försvinner ju det här sammanhanget. Men för en person som är blind, som inte kan välja att se, så är det faktiskt så att den personen är direkt utesluten från det här. För den personen kan bara höra den här texten eller känna den på sin punktskriftsdisplay. Jag kan inte vara punkt hela tiden eftersom jag är policy. Så nu tänker jag väldigt kort berätta historien hur det gick till när handikappfrågan inom IT-världen gick från särintresse till allmänintresse. För det började faktiskt med Riksrevisionsverket 2003. De hade hört att det fanns något som hette 24 timmar myndighet. Så gick de in och kollade där och så kom de fram till att där fanns det någon vägledning. Och i den här vägledningen så stod det att man skulle använda några standarder som man pratade, några industristandarder som något konsortium som hette VAI hade tagit fram. Och resultaten var häpnadsväckande av flera orsaker. Dels så kom man fram till att det var väldigt få myndigheter som hade använt de här standarderna. Det var det ena. Det andra de kom fram till, det är vi som tittade här, kom fram till att de hade använt en konsult som tolkade VAIs riktlinjer som fan tolkar Bibeln. Så att det var inget bra. Undersökningen sa inte så mycket. För det var en dålig konsult som hade gjort undersökningen. Men kan det vara bra att ha riktlinjer som kan tolkas som fan tolkar Bibeln? Nej, då är det inga bra riktlinjer. Så vi tog ett initiativ. Då var vi överens om att vi ringde upp Statskontoret och vi ringde upp Bifrågat handikappombudsmannen. Och vi tog kontrakt med det svenska V3C-kontoret. Så sa vi det att vi behöver ett bättre tolkningsunderlag för att det här ska vara värt att använda. Vi måste ta fram och kolla tillämpningsföreskrifter. Då kom, som Kirsti skulle ha sagt, the hallelujah moment. Det var när Janne Birkestad på Statskontoret frågade mig så här: men du, är det verkligen så att det här med funktionshinder så att det ska vara något särskilt? Är inte det någonting som ska finnas med generellt i hela året? Eftersom det som är bra för människor med funktionshinder i de allra flesta fall är bra. Yes! Från särintresse till allmänintresse. Här är en liten dump från Statskontorets webbplats. Och egentligen det enda jag vill säga där är att bara markera för att göra skillnad på tillgänglighet och användbarhet. Här mäter man hur bra man är på att leva upp till de här standarderna. Men så står det där uppe högst upp. Enbart god kodkvalitet garanterar inte en användbar webbplats. Mätningen tittar enbart på webbsidans kod, inte på hur texten eller informationsstrukturen ser ut. Men som jag visade med mitt förra exempel så hänger det ju naturligtvis ihop. Ja, nu tror jag att det håller. Så. God design däremot skapar förutsättningar. Om vi har en webbplats där man har gjort en bra tabstruktur så behöver man inte använda musen. Då kan man tabba sig fram. Och det är skitbra för den som har musarm. Men nödvändigt för dem som inte kan använda mus. En bra struktur och ett klart och begripligt språk pratade Erik om också. Det underlättar för alla. Men det är klart, en person som har dyslexi eller en person som är utvecklingsstörd eller en person med invandrarbakgrund eller vem det än är beroende på, kan det vara en förutsättning för. Design för alla. Man kan väl inte designa för alla? Nej. Julan sa en sak som jag reagerade på, som jag inte gillade. Det var i början. Det var när han började prata om design som någonting som bara har saker ser ut. Då håller jag med. Design för mig handlar om hela den process som går från ax till limpa när man tar fram det. Det vi människor skapar för andra människor är design för mig. Ur det perspektivet så vill jag prata om begreppet design för alla. Om ni har redskapen och verktygen, om ni tar vägledningen för 24 timmars webben som ledstjärna, och så tänker ni till innan ni skapar er webbplats eller när ni förändrar den, så kan vi börja prata design för alla. Now we're talking. Och ni är välkomna att prata design för alla. För på måndag så händer något. Då ska ni gå och kolla i tunnelbanan. Då kommer vi börja nu. Designforalla.se. En kampanj kring det här. Och då bara, nu kan vi gå ner här i högra hörnet. Är det någon här inne som känner någon som bor i 2,3 rum, gör 3,7 resor per dag eller har 1,7 barn? Är det någon som gör det? Nej, tänk väl det. Men snart startar vår kampanj mot genomsnittets diktatur. Det kan inte finnas ett bättre ställe att sluta på än just där. Tack så mycket.
Frågor? Någon ska kasta en tomat? Vi måste reta upp dem. Jag har en fråga till er. Hur många här är det som har testat sin webbplats? Eller kanske sitt internet med användare? Ja, det var ju några stycken.
Får jag ställa en fråga först? Bara en kort fråga. Det är väldigt kort. Hur många av er kommer från det privata näringslivet? Ja. Hur många av er tillhör någon form av IT-värld? Okay. Hur många kommer från statliga myndigheter? Hur många kommer från kommuner? Yes! Du var ensam.
Känn din användare. Det är en bra början.
Jag ska skjuta in att jag är en konsult, så jag uppenbarligen så är jag från det privata näringslivet och jag är van att se den offentliga sektorn som någonting trögrörligt där det inte händer så mycket. Nu har jag haft några jobb i offentlig sektor, jag har kunder där, och jag har lärt mig att det är ofta där det händer mest när det gäller användbarhet. Både då så att säga, tillgänglighet och användbarhet för de som har begränsad syn eller någonting annat, men även användbarhet överlag. Jag kan se två skäl till att det drivs på. En är den här 24-timmars myndigheten. För er som inte hört talas om det, så är det en vägledning att medborgarna ska kunna få sin service dygnet runt och komma åt inte bara informationen, utan plocka fram om min deklaration, min ansökan om något bidrag och så vidare.
Hur många känner till den här vägledningen 24-timmars webben? Hur många har använt den?
Mm, det var i alla fall någon. Jag jobbade ett tag på en 22-timmars myndighet, och då fanns det ändå alltid med i bakgrunden alla diskussioner. Jo, men 24-timmars myndigheten kommer leda till att vi följer senare, måste vi fixa det här. Så lättare att få. Så att det driver på användbarheten överhuvudtaget. Och plus kraven om tillgänglighet. Det är väldigt enkelt att visa upp så här att liksom, den här sidan funkar inte om man är blind. Det är väldigt tydliga riktlinjer där. Det är lite svårare om kravet är, ja, det ska vara en tydlig struktur och logisk följd mellan saker. En dator kan ofta skala.
Men det finns med i vägledningen också.
Men en dator kan ofta kolla om en sida funkar något sånär för synskadade. Eller sagt, ett program kan plocka ut de värsta missarna. Men jag vet inget program som man kan köra för så kommer fram liksom 78% logiskt där.
Fast jag måste kasta in en brasklapp med det här med riktlinjer i det sammanhanget. För jag har jobbat ganska mycket tillsammans med statliga myndigheter i närmare 15 års tid, bara 10 år tillsammans med Riksskatteverket. Så att jag har sett lite grann hur man använder sig av den här typen av saker. Riktlinjer. Gör så här så blir det bra, underförstått. Vad riktlinjer är, och mycket av Eriks presentation innehöll vad man skulle kunna säga en del riktlinjer, gör så här så blir det bättre. Det är att en mängd utvecklare istället för att satsa på att göra en god design, och i det perspektivet så håller jag med Hans om alla hans invändningar emot vad jag sa, som stämmer överens med vad jag menar. Att istället för att satsa på att göra god design så vill man satsa på att följa ett antal riktlinjer. Och det är väldigt farligt. Följa riktlinjer är bra, men det krävs ganska bra med kunskap för att kunna använda riktlinjer på ett bra sätt. Och har man bra med kunskap så behöver man oftast inte riktigt de här riktlinjerna. Det finns alltså ett moment 22 i de här sakerna. Och problemet som man måste komma till rätta med där är att man måste få till stånd den här processen där man faktiskt skapar. Hur ska de här sakerna se ut? Hur ska de här sakerna fungera för de olika användargrupperna man har? Och att ägna mer tid åt den processen och att jobba tillsammans med användare för att jobba med utformningen och interaktionen av sina webbplatser eller sina system är mycket mer värt än att surfa runt på nätet och prova att hitta de bästa riktlinjerna.
Jag håller inte med alls. Nu piggar upp. Visst, man måste ha lite kunskaper för riktlinjer och de kan bli en ursäkt för att slippa tänka själv, men det krävs ännu mer kunskaper för att kunna göra någonting bra utan att ha några grundläggande riktlinjer. Speciellt när det gäller vad som ska bli användbart. Det finns så många som tänker efter, jo, men det här är nog lätt att använda. Det är nog logiskt, sunt förnuft säger. Och så kommer man ut med något som folk ändå inte fattar. Det är väldigt lätt att ta fel där. Och då, så att jag tror att först riktlinjer eller kunskap om vad som ligger bakom dem. Varför är det till exempel bra med vadå, mellanrubriker i texten? Jo, därför att folk skumlar sig. Och sen tänk designa.
Nu måste jag få gå in i den här lilla rundan där, va? I det här fallet så sitter du jävligt trångt. Jag menar ju att jag håller med Gulan där, trots att jag så starkt propagerade för vägledning 24 timmars webben. Men vad som är viktigast här, det är det jag sa inledningsvis, nämligen att man tänker efter före. Vad är det jag håller på med? Vad ska jag göra för något? Vad vill jag uppnå? Vem finns jag till för? Den jag finns till för. Det är där vi börjar prata ändamålsenlighet. Vad var det tredje nu då? Tillfredsställelse. Det är ju det viktigaste såklart då. Och jag har i mitt yrkesliv pendlat mellan de här riktlinjerna eller rättigheterna eller whatever. Och nu på senare år så har jag liksom blivit mer designintresserad och insett att riktlinjer, krav, rättigheter, det kan hämma kreativiteten ganska rejält om man bara ser de sakerna. Idag till exempel så vet ni alla att jag tycker att ett av våra största problem i det här samhället är det här som man nu skulle kunna kalla the rule of political correctness. Vad är det vi har i samhället egentligen? Jo, vi har hundratusentals olika horisontella krav. Vi delar upp människor i skikt. En dag så är man ett kön, en annan dag så är man ett etnicitet. Har man tur får man någon gång bli en sexuell läggning. Och så vidare och så vidare. Sen är man ju barn och gammal och vuxen. Och varför ska vi hantera alla de här frågorna var och en för sig? Och vad händer när alla dessa grupper är diskriminerade?
Då måste jag få en chans att opponera mig. Alltså, jag håller ju helt med om den här vikten av att tänka efter före vilken är vår målgrupp och försöka göra så att säga rätt. Men jag tycker att hemligheten med bra människa-datorinteraktion, det är att förstå att man kan inte göra rätt från början. Utan våga göra fel och så prova det så snart som möjligt med riktiga människor som ska använda de här sakerna. Och då lär man sig väldigt mycket med det här. Och i opposition till vad Erik sa här. Jag har jobbat ganska mycket med användare som inte är designer på något sätt. Med handläggare på en statlig myndighet och fått dem att själva designa sina system. Rita med papper och penna hur det ska se ut. Beskriva hur det ska fungera. Och vad ledde det till? Jo, det leder till en beskrivning av ett system som de som var med i de här workshopparna älskade. För det här beskriver ju det sättet vi jobbar på. Och de andra användarna som satt i referensgruppen bakom, de tyckte det här var underbart. För det här är något helt annat än våra verksamhetsprocesser som har lämpats på oss. Här beskriver man jobbet och inte hur verksamheten ser på jobbet. Och för att ta ett konkret exempel på skillnaden, när man gjorde system utifrån hur verksamheten beskrivs, då var man tvungen att göra ett helt ärende från början till slut innan man kunde börja med nästa ärende. Men vad hände i jobbet? Jo, då ringer det någon mitt när man håller på och handlägger ett ärende och ska fråga om ett annat ärende. Och så kan man inte avbryta, man kan inte gå in på ett annat ärende och titta efter information. Därför att systemet är byggt efter verksamhetsprocesserna. Så vad jag är ute efter är att när man börjar jobba med design jättetidigt, så fick man fram väldigt mycket av de här kraven på hur det fungerar. Man vågade göra fel, man vågade prova olika lösningar och på så sätt växer saker och ting till. Sen är det klart att riktlinjerna, de kan fylla en funktion långt senare i processen för att testa huruvida saker och ting följer på ett bra sätt. Men man kan mycket väl göra avsteg ifrån riktlinjer, men då ska man vara medveten om varför man gör avsteg från riktlinjerna och kunna argumentera för att det man gör är en bättre lösning. Tvärtom så har jag sett utvecklare som så slaviskt har följt riktlinjerna, som man har sett här, att för en blind anmälan så är det väldigt bra om min webbplats på den här bilden som finns här, att det finns en sån här alt-text som beskriver vad bilden innehåller. Vad gör en utvecklare då? Jo, för att de här automatiska verktygen ska se att man har följt den riktlinjen, så har man skrivit in en sån här alt-text, men så har man skrivit text i den rutan. För då känner den här automatiska som läser av hur bra koden är, den godkänner det och säger att du har gjort en bra design. Men en blind användare får inte ett spår mer hjälp än tidigare. Och det är också en av farorna med sådana riktlinjer.
Det håller jag med om. Men jag håller inte med om att du inte kan hålla med om det jag sa.
Kan inte hålla med om det jag sa?
Just i det här fallet. För det jag pratade om, det var vadet. Innehållet. Det du pratade om var huret. Och jag delar din uppfattning i huret. Och jag tror att du delar min uppfattning i vadet.
Jo, fast det är mycket roligare om vi inte delar det.
Precis. Men jag håller med dig. Jag tror att jag tror det var Kierkegaard eller någonting som sa någonting om våga. Och om jag inte vågar så är jag förlorad eller något sånt där. Något citat. För att komma med nya häftiga lösningar, klart man måste våga testa. Och det är ju hela vårt samhällsbyggnad har väl någonstans varit någon form av iterativ process, va? Där vi börjar och gör något och testar på användare. Och sen händer något. Och sen gör vi om. Och så på nya användare. Det är precis som med politiken.
Jag vill skjuta in att jag jobbade något tillfälle på ett ställe där jag skulle göra om ett system de hade för att lägga in ändringar. Och en av de första dagarna så var det en kille om det gamla systemet. Att ibland undrar jag vad jag gjort för ont eftersom jag måste jobba med det här. Och sen jobbar jag, det låter lite liknande vad du beskriver. Jag ritade Dreamweaver, så gick jag runt till användare för användare och visade upp, funkar det här, men om jag flyttar knappen dit då? Och så småningom så blev det liksom halvskapligt. Men det är en sak att de som verkligen ska använda systemet, de är med och gör det. Och det är ju de som begriper. Men sen nästa steg, om man ska göra någonting som någon helt annan ska använda. Alltså en webbplats för att informera allmänheten eller där folk kan köpa böcker och sånt där. Ja, man kan ju inte fråga hela allmänheten. Det tar lite tid. Ja, då får man testa med ett antal sådana människor. Både testa att de klarar hitta information, men också höra vad de tycker. Fokusgrupper eller intervjuer eller vad man känner för.
Vilket påminner mig om vid något tillfälle där jag jobbade med Sverige Direkt, den här webbportalen för närmare 10 år sedan. Så träffade jag dem och jobbade med dem och så ställde jag en fråga inledningsvis. Mm. Vilka är era användare? Det blev knäppt. Och så småningom så sa någon då, han som var uppdragsgivaren, vilka bra frågor du ställer. Och så fortsatte jag jobba med dem ganska länge och liksom införa den här typen av metodik som vi pratar om och så vidare. Och bara för att invända lite grann mot det här att användarna är ju där ute, vi kan ju inte veta vilka de är. Liksom. Så efter ett tag när jag hade jobbat med de här sakerna så återkom jag till dem och då tänkte jag, låt mig ställa samma fråga igen. Vilka är era användare? Och då så var alla händer uppe i luften som min skolklass och så där, så pekar jag på någon. Våra användare är alla. Och så, jaha, för dig den här insikten då? Då blev det knäpptyst och så, vilka bra frågor. Och det här är ju lite förskräckligt egentligen. Alltså jag har hört folk på fullaste allvar ursäkta mig att vi kan ju inte jobba på ett användarcentrerat sätt. Därför att användarna är ju där ute någonstans. Men självklart kan man göra det. Man kan gå ut och testa sina webbplatser på svärmor eller ut på gatan och prova sina tillämpningar som du pratade om i mobiltelefon. Man kan alltid göra det. Och man borde göra det mer. Men går man och pratar med utvecklare och frågar dem, har du gjort det här? Så, nej, du vet det är så jobbigt och man får bara så mycket kritik. Och de klagar bara hela tiden.
Också. Sen kan man faktiskt, sen måste man ju säga att man kan ju faktiskt göra lite. Om ni då som företag vill göra något på nätet till exempel. Man kan ju faktiskt innan man sätter igång och gör något på nätet fråga folk. Man kan göra det i enkäter och så. Och sen när man kommit så långt så kan man ha lite mer kvalitativa grupper. Fokusgrupper nämnde Erik. En annan metod är att jobba med så kallade personas. Som vet alla vad det är. Man tar fram typanvändare. Så här. Sen testar man på de här typanvändarna och då vet man att då träffar jag en större bild av de som är min målgrupp. Det finns massor med sätt att tänka på. Bra, nu lyckas vi provocera fram en fråga.
Menar du hur många som man testar med?
Personen menar du? Jag lämnar med varm hand över den frågan till vår professor i människa.
Alltså, ursäkta mig. Ja. Men alltså, självfallet. Det finns standardsvar på alla de här frågorna. Och det beror på. Och det är ju så. Egentligen så är det, tycker jag, det är en otroligt dum fråga. Men alltså, grejen är att sådär, jag har varit på sessioner på olika konferenser där man diskuterat hur många användare ska man testa med. Räcker det med 3 eller ska man ha 5 eller sådär. Och så ägnar man tid åt att diskutera sådana saker istället för att faktiskt gå ut och testa och göra de här sakerna. Gör 7-8 personer som du tycker det verkar lagom. Och om det inte räcker så märker du det. Då kan du göra en till. Det är en hantverksprocess här. Man ska inte räkna ut exakt hur mycket jag måste sandpappra på den här stolen för att jag ska komma ner till den här. Utan jag börjar och så ser jag, är jag nöjd med det? Nej, jag måste göra lite mer. Och det är det här successiva förfinandet hela tiden. Och att hela tiden vara öppen för att samla in kunskap från användarna. Jag skrev till min internetbank som jag hade, och jag ska av artighetsskäl inte tala. Så skrev jag och hade några små fina synpunkter på deras design. Och jag fick ett brev tillbaks ifrån dem som sa, tack för dina synpunkter, men vi har faktiskt experter som jobbar på de här sakerna. Då är alltså, oavsett om jag, de kan ju inte veta att jag råkar vara expert på det här också, men bara det faktum att man bemöter användare och användpunkter på det sättet är ju otroligt skrämmande. Det är den mest värdefulla resurs som finns där ute. Varenda synpunkt som man kan få in och som kommer in är otroligt värdefull att ta till sig, och den betyder något. Men det betyder inte nödvändigtvis att man måste ändra exakt så som varje användare säger. För då kan man hamna i den här Audi-fällan. Jag vet inte om ni har hört talas om den. Audi som gjorde en marknadsundersökning på alla som inte köpte Audi. Varför köper ni inte Audi? Och så gjorde de en bil som uppfyllde alla de här synpunkterna. Varpå försäljningssiffrorna kraftigt gick ner. Man hade inte frågat dem som köpte Audi och varför de köpte Audi. Så att det gäller liksom att förstå vad ligger bakom alla synpunkter man får in.
Jag vill ta in en grej. Du frågade om antal personas. När jag var journalist på Computer Sweden så använde vi personer, alltså att säga att några typläsare. Den som oftast nämndes var Nisse 42, till chef, ett tonårsbarn. Vi hade bara, så vitt jag minns, 4-5 kanske. Det var några som var mer perifera, som nämndes enstaka tillfällen. Och det var snarast en styrka att det inte var många. Så jag tror snarare att när man är uppe i 10, visst det finns säkert tillfällen då det passar, men jag skulle börja fråga mig då som är, vart det för mycket. Sen vill jag käfta mot en grej som du sa för en stund sedan, om riktlinjer. Om att visst först de människor som är i designen ska vara de som kan processerna, och sen så småningom kan man kolla riktlinjerna. Och i sådana fall så blir jag, då är det ingen om mig i slutet av det hela, så blir jag, rycker jag in som tjänstgörande PIA-konsult, pain in the ass-konsult. Det är en yrkesrisk för sådana som mig. En pain in the ass-konsult, det är någon som blir tillfrågad, vi ska lansera vår webbplats nu i övermorgon, och vi kan väl kolla, du kan kolla som att det är användarvänligt och liksom kvalitetssäkra. Man använder ofta kvalitetssäkra och tala om, och så väntar de på det, och det är bra förutom att döpa om en länk. Men man ska komma tillbaka senare och säga, jo, jag vet att ni lanserar även morgon och att ni inte hinner ändra någonting, men folk kommer inte att begripa det här. Aj, slå mig inte, men folk kommer inte att begripa det. Vi syns någon gång. Jag vet åtminstone en konsult i min genre, han hade som princip att han var underligt nog alltid fullbokad när någon ringde för sådana här sista minuten kollar.
Jag måste tyvärr avbryta moderatorn, för nu har vi fått lyckas provocera fram en fråga till.
Toppen. Precis, men det är det man gör. Men jag håller med, det är det man har personas till. Vi hade Nisse, 42 IT-chef, sen hade vi en Annette, 28 IT-konsult, och så hade vi någon som var programmerare, och så hade vi några stycken till. Så det var mer ett sätt för oss att begripa just att folk är olika. Nisse i Hökarängen, det brukar journalister snacka om, och då tänker de att det finns, alla är lika, och så blir tidningarna därefter. Men just personas till att man ska nå flera. Och jag håller med om att visst, nu kan man verkligen anpassa, man är inte begränsad av att...
Du måste ställa frågan till, hur många blinda journalister känner du?
En halv. Mm. Nej, jag hade sagt, hon är journalistutbildad, men det är sällan hon får chans att utveckla.
Precis. Jag känner väl de flesta som är aktiva i Sverige. De är, jag skulle kunna tro att de är mellan 5 och 10 ungefär. Och där kommer jag in på min portalfråga då. Även om man då liksom skiktar de här användarna och så, det gäller ju att man inte har genomsnittsmänniskan som personas. För hur många har 2,3 barn? Det är min fråga.
Mm. Okej, okay. Det börjar närma sig slutet. Är det någon sista fråga? Okej, okay. Då tackar vi för oss. Hoppas att ni får det här användbart.